This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Välkommen Chang.
Tack.
Trevligt.
Ja, jag skyller på Miljöpartiet.
Ja, det kan man göra.
Ja, det brukar ta en halvtimme. Det tog 1,5 timme att köra.
Det var inte så bra.
Nej, men de har ju satt en ära och jag stoppar förbi för Stockholm. Så det gör ju bara att utsläppen blir 3 gånger mer när man ska stå i köer.
Ja, har ni träffat förut?
Nej, tyvärr.
Nej, det tror jag inte. Ja, jag hörde att du hållit på med mode.
Men mode vet jag inte om jag håller
med
på
med. Kläder och sånt.
Ja, jag håller på med damkläder ibland, lite herrkläder. Så jag håller inte på med mode.
Det är nog, jag kan inte komma på få saker som är mer väsensskilt mot vad jag har koll på än mode, och speciellt dammode.
Fast du ser ju ganska modern ut idag i din...
I min plysch-overall.
Ja, den känns superhipp.
Jaha.
Oj. Här kommer aldrig jag på sig den igen.
Vad synd.
Men det där var jätteintressant. Du sa jag håller inte på med mode, jag håller på med kläder. Mm. I folkmun så är det samma sak. Varför skiljer du på de två sakerna?
Mode är ju en sak som är en bestämd tid. Sen kommer ett nytt mode, sen kommer ett nytt mode, sen kommer ett nytt mode. Jag är ju mer klassiska kläder som så att säga inte blir omoderna, utan du kan ha dem tills de går sönder, eller så hänger du in dem och tar ut dem igen. Till exempel modet som är nu, om man tittar på kvinnomodet, det är ju liksom för stora kavajer,
ja,
magtröjor, höga 80-tals jeans, ja, med lite väck på. För mig när jag ser det, jag mår illa när jag ser det. Jag kommer ihåg 80-talet, jag hatade 80-talets kläder.
80-talet är väldigt inne just nu.
Ja, jag tyckte det var, jag gick på Beckmans då, jag tyckte det var lika fult då som jag tycker nu. Mm. Så när jag gick på Beckmans på 80-talet hade jag mest typ såna här klänningar från Christian Dior på mig från 50-talet. För jag hade bara 50-tal och 40-talskläder. För jag tycker det är snyggt.
Om man vill ha såna här kläder, du vet 50-tal rockabilly.
Ja, det är fint.
Var hittar man såna idag? För alltså, vi är ett gäng raggare som...
Du skulle kunna hitta på Beyond Retro.
Aha.
Det ligger inte hitta. I Bålsta.
Nej, men man kan handla dem på nätet och det kommer fort som fan.
Beyond Retro, finns inte de i Täby centrum?
Det vet jag inte, jag är aldrig där.
Huh.
Alltså Beyond Retro finns i Zinken.
Och visst är det begagnade grejer som har hittat
och restaurerat? Ja, det är begagnade. Och där har du Hawaii-skjortor, du har hela det kittet.
Men om jag vill skapa chans top-notch klädmärke här som är 50-60-tal sådana här lite rockabilly.
Ja, snygga brallor med lite här.
Ja, då går jag till dig då för att få dem uppritade och designade.
Ja, om du vill ha en sån look så kan du gå och sy det hos mig, för då skickar jag det till en fabrik i Tjeckien så kan du få riktigt höga, snygga brallor med knäppning i sidan. I
något ja, men design. Men jag kan ju inte rita kläder. Det kommer ju se ut som en femåring.
Då gör vi det till dig. Då kommer du med en bild. Så här vill jag se ut.
För jag har ju potentiellt 50 000 raggare där ute som kunder.
Underbart. Ja, men raggarna har stil. Jag tänker raggarna i Torsby har alltid stil.
Ja, men
raggarstilen är bra.
Det finns två subkulturer här. Ja. Du har... Nu vill jag inte säga...
Sen har du amerikaraggarna, de är lite mer skinnjacke...
Du tänker motorcykelkillarna?
Ja, lite åt det hållet.
Ja, men jag skulle säga så här. Det finns olika subkulturer. Du har ju den sämsta då, det är de som inhoppade bilar och spelar barnförbjuden musik och tävlar i vem som blir mest full och kräks i baksätet. Det är en grupp. De hittas främst i Värmland runt Karlstad och norrut mot Sunne och där. Sen har du ju de här folk som är 40 plus som har en bil som är värt kanske en halv miljon eller mer. Som de har verkligen toppskick. Och de är ju noga med klädsel, musik, alltså allting, frissan, allting. Snyggt. Det är den här stilen som var då.
Både kvinnorna och männen
också. Ja, men de är ju propra, de är ju välklädda, men 50-tal. Jag tror att vi har en renässans, om vi ska prata mode eller trender eller något. Men jag tror att det kommer kanske börja slå igen. För jag har märkt att i valrörelsen nu till exempel, flera politiska partier vänder sig mot den här gruppen. Miljöpartiet har gjort det. SD har en raggabil de har strejpat upp. Moderaterna har en eller två bilar de har strejpat upp. Och jag vet inte om det... Jag började med min Impala och sätta kärnkraft.se på den ju, alltså marknadsföra. Men jag har ju sett att många vill...
Som du gör nu.
Ja, men min poäng är att
du
ett halvår senare så ser jag tre politiska partier börja liksom på olika sätt approchera samma grupp.
Ja, men jag gick ju på Strömbron häromdagen på väg till Grand Hotel och då såg jag en rosa raggabil.
Det stod, en Cadillac.
Ja, så nej till hedersförtryck på den. Och jag bara, vad är det här? Så jag sprang fram och filmade den.
Det är speciellt.
Ja, och då stod det SD 2022.
Rosa.
Aha.
Ja.
Aha, det var SD.
Det var SD, det är klart det var dem.
Men då måste man fråga så här, hur många raggare finns det? Hur många organiserade raggare finns det?
Ja, jag skulle
det är speciellt
säga, jag skulle
att
säga
rikta att sig mot dem. Just.
Minst 50 000 individer skulle jag säga. Det är lågt räknat skulle jag säga.
Om man räknar in alla deras anhöriga.
Du vill prata ett par hundratusen. Men ska vi prata potentiell målgrupp så är det i alla fall ett par hundratusen skulle jag säga i Sverige som skulle vara intresserade av detta. För jag... Min dröm som jag skulle vilja göra i framtiden, det är ju att återuppväcka den här Folkets Park-traditionen med dansband och hela köret. Och inte för att jag är tvunget gilla dansband, det är inte det jag säger, men miljön, atmosfären. Du har något som heter Dansbandsveckan i Malung. Det är ingen som vet om det innanför tullarna i Stockholm, för DN skulle aldrig åka dit. Men den har växt och växt. Det är en av de stora grejerna som sker utanför, liksom på landsbygden. Jens Ganman åkte ju på det här rallycross eller vad det var.
Han och jag var på Urkult.
Ja, du var med. Ja, det är också. Men det finns ett antal sådana som är väldigt, väldigt stora och det är grupper som folk i Stockholm oftast inte har en aning om finns eller när kulturen existerar. Raggakulturen vet man eftersom på Sveavägen kommer det bilar och stökar. Men så vet man nog inte mycket mer. Men alltså, det är en målgrupp, inte bara att de är hyfsat många, jag skulle säga mellan 100 och 200 000 totalt träffyta som potentiella kunder. De har pengar också. För då har du råd att lägga 5, 6, 700 000 på att hålla din bil i ordning, då har du råd att köpa ett par jeans för 1500.
Men det finns ju hemsidor med sådana här 50-talskläder, jättefina för kvinnor. Ja. Det borde finnas det för män också. Jag har inte studerat det, men det finns alltså med 40-talskläder och 50-talskläder som är nysytt, jättesnyggt. Så det finns sånt.
Och ja, många, men det är lite lurigt att hitta.
Ja, det är lurigt att hitta dem. För eftersom jag jobbar ju med teater också så sitter jag ju ibland till föreställningen måste man sitta på nätet och glo vad man kan hitta de här grejerna. För ibland har man inte råd att sy det, för det är för dyrt att sy. För det finns liksom inga pengar att sy fem asflotta 50-talskostymer i den här looken. Då kan man, sitter man och joxar så hittar man det till slut. För det finns, som du säger, en jättestor marknad.
Ja, det tror jag.
Och sen är ju det där modet väldigt snyggt. Klädsamt.
Ja, det är ett kul. Alltså det är ett kul. Det sticker ut. Det var ju, tjejerna ska ju ha ett sån här speciell frisyr och en blomma i håret gärna. Och det ska vara stora röda blommor på klänningen liksom. Och, ja, åt det hållet lite. Ja.
Do the guys wear wife beater?
Vad heter det?
Wife beater.
Vad är det?
Nej, det har man inte i den kulturen.
Vad är det för något?
Wife beater. Det är linne med en ketchupfläck på som
nej,
du har på dig när du
står. Nej, inte ketchupfläck. Det är tanktopp, linne.
Nätmönster. Du är ihåg.
Brynja.
But I'm also like curious, like, why did they decide to name it that? It's like very strange thing to like, okay, we have this new like clothing item. What should we call it?
För alla som köpte den slog sina fruar.
Det var kanske inte så den hette från början, men det hette så i folkmun. Ja, det låter som en sån grej.
Men varför är det just kläderna från 50-talet och bilarna från 50-talet som har blivit odödliga? Vad med det gör det så odödligt?
Men det är väl det här uturerade. De här bilarna är ju som smycken när de är ordengjorda. De är ju fantastiska. Och det är väl efterkrigstiden också när man gasar på och lyxar till det. Pengarna kommer, industrin kommer. Och under kriget så var ju alla ute, gubbarna var ute i krigen och kvinnorna fanns mindre tyger. Kvinnorna var ute i industrin, kvinnorna fick axelvaddar, man hade ett militärt mode mer eller mindre, och skorna fick kork för det fanns ingen läder, mycket syntetmaterialer och saker och ting. Och sen kommer 50-talet och så börjar ekonomin blomma, då är det mycket tyg i kjolarna. Som Christian Dior gjorde ju The New Look 1947. Då förvandlades kvinnornas axlar och raka smala kjolar, plötsligt blev det midjor, höfter, stora kjolar, för det fanns tillgång till tyger och nätt och kvinnligt som fan, och det var ju ramaskri då, det totalt ramaskri, men den
looken av moraliska skäl eller?
Ja, nej, men bara ska vi in i korsetten igen. Aha. Men jag tycker ju den looken är väldigt snygg, den kurviga looken tycker jag är väldigt snygg, den gillar jag.
Men varför dras inte alla kvinnor till den looken?
Jag försöker så gott jag kan. Jag har ju gjort korsetter och allting.
Nej, men att kvinnor har lämnat, men du nämnde att idag så är det, jag menar, kvinnligt mode, oversized kavajer, oversized jeans.
Det är sånt där som går i cykler. När det är klart så kommer det bli midjor och byst igen och höfter.
Men vad tycker du till exempel om burka-designen i Kabul i Afghanistan?
Burka-designen? Nej, jag är mycket ytterst tveksam till den.
Ja, det beror på vilken färg.
Sen vet ju jag, alltså, jag har ju sett riktiga burkor. Det är ju fina hantverk. De här näten här är ju fint. Jag menar, det måste ju finnas lyxburkor och B-burkor. Det måste ju finnas burkor i alla sekvenser beroende på hur mycket pengar man har.
Ja, men i Dubai och Qatar så är det ju så.
Kommer det finns burkaffärer. Med jättedyra prislappar.
Ja, ja, men säkert du har helsiden burkar med helsiden broderat och bla bla. Och sen har du plastburkor.
Finns det rainbow? Rainbow burka.
Precis.
Finns det rainbow burka eller?
Nej, inte än.
Regnbågburka.
Nej, det borde man göra.
Att man är för.
Ja, en rainbow. Ja. Varför finns inte det? De har väl inget emot homosexuella.
Vem?
De med burka.
Vad är nästa? Ska man burka för judar också? Att man säger att man inte har något emot dem. Något måste ju burkan signalera. Ja.
Men burkan är mycket intressant plagg.
Ja, jag föredrar nog 50-talslucken när man vill framhäva kvinnlighet istället för att dölja den bakom en plastpåse.
Ja,
varför tror du kvinnor idag har lämnat, inte alla kvinnor, men många kvinnor idag, speciellt i storstäder, har lämnat klädplaggen som är så kallat kvinnliga, som följer den kvinnliga kroppen?
Jag tror att många tror att det är bekvämare att ha en kostym, en kavaj, skjorta och ett par byxor än att ha en klänning eller en kjol.
Är det det då?
Nej.
Det borde det väl inte vara?
Det är mycket bekvämare att ha en klänning.
Till och med som kille är det bekvämare att gå i en klänning.
Ja, det är därför halva Mellanösterns män har klänning på.
Ja, och då är det ju så här. Till exempel om jag brukar åka på stora tygmässor 2 gånger om året. Och jag har ju alltid klänning då. Och som ni vet, när man ska gå på damrummet så är det ofta en halvtimme-timme kö på såna här stora ställen. Och jag har fan inte råd att stå i någon jävla kö i en halvtimme. Jag kanske går på damrummet 3 gånger på en hel dag från klockan 9 till klockan 6. För man får en drink här, man får lite vin där och lite kaffe här och bla bla. Alltså jag går ju på herrrummet direkt. Min kollega Anders är med mig och så bara leder han in mig på herrtoan. Skojar där, så jag är ute på en, jag är ute på 2 minuter, jag är ute före honom. Jag går ofta på herrmuggen för det går fort och snabbt.
Jag har en fördom. Brukar det inte vara mer äckligt på tjejernas toa än på killarnas?
Jo, det är precis så det är.
Va? Att,
varför? Är det sant?
Så är det, Chang. Exakt så är det.
Varför? Det makes no sense.
Mm. Ja, jag vet inte heller varför.
Nej, jag vet. Det är jättemärkligt. Men kvinnor är så här. När man har en papperskorg och så lägger man pappret och så ramlar bara över. Det är ingen som gör och petar ner pappret. Så att...
Ja, det gör inte killarna heller.
Men killarna använder inte pappret. Det är därför det är fel.
Nej, men jag vet att om du går på en krog och krogen har stängt och så går du in och tittar på tjejerna så det ser ut och så jämför med killarnas så är det en jävla skillnad.
Det är det. Men den... är det inte helt enkelt för att killar använder inte lika mycket papper som tjejer?
Ja.
Det jag tror det handlar bara om
för
papper.
För killar stoppar inte heller ner händerna och petar ner pappret.
Jag har hört, det är anekdoter, men jag har hört att det kan grisas riktigt jävla, alltså på en nivå som inte killar någonsin skulle göra på toa. Det har varit på tjejernas. Men det är anekdoter, så jag vet inte.
Nej, men kvinnorna är ju inte mycket bättre än männen. Man har fått för sig att det är så, men det är inte riktigt så.
Är det inte?
Nej, det är tyvärr är det inte så. Jag vet det är att, samma.
Jag vet att när tjejer står vid spegeln och på krogen och ska fixa sig innan de går ut igen, så det pratas väldigt mycket mer kuk och fitta där än vad killar pratar på killtoan.
Ja, det är,
men det är generellt så.
Ja, det är, tjejer är mycket, mycket värre och de är mycket mer detaljerade. De ska prata om sin pojkvän... ja, när han får upp den och inte och hur stor den är och hej och jämföra och prata. Det är väldigt tjejsnack. Det är så mycket har jag förstått. Så vet jag en annan sak också.
Mycket bra.
Nej, tjej... Jo, men det här är faktiskt intressant psykologiskt när vi är inne på ämnet. När en kille klär upp sig, då klär han upp sig för att han ska vara attraktiv för tjejerna.
Så är det.
Ja, men när tjejen klär upp sig, då klär hon upp sig för hon ska vara snyggare än andra tjejer.
Det ligger nog mycket i det.
Ja, det är en annan psykologi där.
För då, om en kvinna har klätt ut sig för en kar, då kan andra kvinnor bli ytterst uppretade på den kvinnan. Kanske lite urringande, lite upphuffad och lite extra kurvig.
Hon behöver
kurvig.
Inte klä på sig.
Nej, men då blir hon utkastad om hon går utan kläder. Det går inte. Då kommer polisen.
Mustafa min burka.
Då kommer han i fotografen.
Ja, man kan inte gå helt om hållet naken på restaurang. Alltså som kvinna.
Då blir hon arresterad, tror jag.
Förargelseväckande beteende.
Ja, förargelseväckande, så är det.
Men om ingen blir arg då? Om alla blir glada när det kommer en snygg...
Då är det väl ingen som har kontakt... Då finns ingen anledning för oss att komma då.
Men om du står och råkar se detta, vad gör du då?
Kan du hålla tag i henne? För det finns ju risk att man råkar...
Om hon kommer fram, Hanni, får säga jag gillar män i uniform.
Ja, det har ju hänt mig på riktigt.
Ja.
När jag var på Kinky-hörnan på Pride. Och då hade jag också själv uniform på mig. Nej, men jag vet inte. Man...
Det är då du går och köper en glass istället.
Nej,
för att kyla ner dig.
Jag vet inte, jag har inte hamnat i den situationen, så jag kan inte säga. Men kanske ber
kanske
dem att ta på sig
lite,
någonting.
Lite 68 kanske det där skedde.
68, ja, samma med hippierörelsen.
Ja, lite så, där kunde man nog se.
Kan inte du berätta om den tiden? Vi andra, vi är lite yngre, vi har inte upplevt det.
Nej, men du vet, jag är född 61, så jag var ju liten då också.
Ah, okay.
Jag var ju liten.
Hon var 7 år då.
Ja, okej.
Okay. Så att jag på 70-talet, det var jävligt proggigt på 70-talet, och när jag gick på Beckmans 80-tal var det proggigt också.
Jag som är total analfabet om allt, för jag får en dum skåning. Vad är Beckmans?
Beckmans är en Anders Beckmans skola, är en design- och reklamskola.
Jaha.
Som är väldigt fin och bra, och nu har de flyttat ut och ligger på Lidingö i Aga. Jag tror att gamla de här AGA-fabrikerna, jätteflott, jättefint. Så det är en designskola där de flesta har gått. Och de flesta stora reklamare har gått där också.
Och vad är proggigt för något? Vad betyder det?
Proggigt är det 68, bränn BH, majong, när kvinnorna inte fick ha smink på sig. Jag vet, min man brukar berätta för mig ibland om hur det var då. Han kan berätta för er om hur det var på 60-talet när kvinnorna i de här proggkretsarna, kulturkretsarna, kvinnorna fick inte sminka sig. Det var mycket sånt. Då blev man mobbad. Då var man lite snygg kvinna, blev man mobbad. Hade man lite stor byst valde man att gå och operera bort bysten. För det var inte...
Va?
What?
Ja, ja, ja.
Oj.
Jag känner såna.
Shit.
Och de damerna, är, de damerna idag, de är väl kanske 65-70.
Det är skitmörkt.
De
men det är ju 68 av vänstern och som tog över public service. Det kommer ju därifrån, ja, den här progressiva.
Ja, ah, okej, okay, nu börjar bilderna falla på plats.
Så nu feminismen.
Du vet den här... Hår under armarna, feminismen. Ah, det är proggigt.
Ja, det börjar 68.
Är det progressivt? Är det därifrån ordet?
Ja, ja, det är ju inte direkt progressivt.
Nej, det är det inte.
Men det kallas så.
De kallar sig ju progressiva.
Proggmusik. Mm. Alltså, vad betyder...
Trädgräs och stenar och annat. Ja. Mm.
Men det är den här nidbilden av feminister.
De är ganska roliga.
Ja, det är de. Mm.
Det påminner om en artikel i, ni vet vem Barry Weiss är?
Ja.
Ja.
Hon skrev ju för New York Times förut, nu har hon sin egen Substack. Och hon har varit så här kritisk till vissa politiska rörelser på sistone. Hon skrev en artikel som handlar om att, ja, men den här idén om att, ja, men kvinnor och män är egentligen samma sak. Kvinnor är lika kåta som män, kvinnor ligger lika ofta som män, kvinnor och mäns sexualitet är ingen skillnad, det är bara kulturellt vi har förtryckt kvinnorna. Att de här idéerna, som jag tänker mycket på nu när du säger 68-vänstern, det är någonstans där de börjar. Att de här idéerna går egentligen emot majoriteten av kvinnors natur. Men för att de ska passa in i det här progressiva mönstret så har de gått emot sin egen natur. Och resultatet har lett till att skitmånga mår piss. Alltså skitmånga tjejer har legat runt för att det är kulturellt coolt att ligga runt. För då betyder det att du är progressiv. Medan det är väldigt olika sexuell dynamik mellan könen på gruppnivå i alla fall. Så på ett sätt är det en sorts kulturell våldtäkt man har gjort på
så,
kvinnor sedan
dess. Så är det. Det tror jag också.
Ja, jag
tror många har nog känt så att de har känt liksom fortfarande kan känna tvång och göra saker bara för att vara coola och man ska göra så man kanske egentligen inte vill vad det nu än kan vara.
Men är inte det typ männen som blir vinnarna i den kulturen?
För jo. Nej, jag tror att många män gör också saker som de inte vill göra.
Ja, det,
ja, det är
jag är helt övertygad om det. Jag har bara bröder så jag är en humanist.
Men
feminist.
Men vänta, Ashkan, det du sa, när blev det inte tabubelagt för en kvinna att vara promiscuous? Ja.
Alltså, det var till, så här, det har aldrig varit inte tabubelagt. För fastän man har utåt sagt, men det måste väl börjat i Sverige med 68-vänstern, right?
Mm, ja.
Någon gång då. Att så här, ja men bränn BH, ligg med vem du vill. Ja,
det började till och med tidigare, de här filmerna Sommaren med Monica, vi var ju ganska före med de här sakerna i Sverige med
alltså.
Naket och Ulla Jakobsson, hon dansar en sommar och vad heter de här filmerna?
Det var någon slags mjukporrfilm.
Ja, lite sådär.
Ja. Det fick jätteuppmärksamhet utomlands.
Ja,
ja, Sverige var väldigt tidiga med det.
Ja.
Alltså, utåt sett har man betett sig så, men jag tror att internt inuti tjejcirkeln så tror jag att man har horstämplat varandra och kallat varandra för slampa och
så, det är det ju, så är det ju så,
och män har gjort det också
och män också,
ja.
Ja. Så, när du...
får en karl heta en horbock?
Ja, men det är ju lite positivt om du är det, skulle jag säga. Jag var ju en slampa när jag var yngre och det är ju inget. Jag är som Alexander Bard där. Jag sätter lite stolthet i det.
Att, ja, men du är evolutionärt kodad till att bete dig så. För du gör inte en så stor risk av att ligga runt.
Okay,
men för en kvinna är det en skitstor risk rent evolutionärt att bli gravid.
Ja, med fel kille.
Exakt. Okay. Så man måste vara jätteförsiktig och selektiv.
Ja, but also
spara på sina ägg.
Ja.
But så här, under a very long time, maybe there has been an overcorrection within certain circles, but under a very long time it was the opposite. Like the sexuality of women was like very repressed.
Ja,
and like you know, like everything has to do with the female body and so on in many many cultures. So there has also been, like, you can say where was the how to say the sweet spot was when it comes to the sexuality of women and their lust, but definitely they wanted to express themselves sexually more than what their cultures allowed them.
Okay, att uttrycka sig sexuellt är en sak, men att ligga runt,
att ligga
one night stands med främling efter främling efter främling, som killar, många killar gör,
De vill göra, men ja, det är nog få som gör.
Och gör de inte det så vill de, men de kan inte. Ja. För att de
inte tillräckligt attraktiva. Så har det nog varit i alla tider, tror jag.
Och okej, fine. Det finns kondom, det finns p-piller och sånt. Men psykologiskt är det ju samma apparater vi bär på. Och jag tror att som kvinna så påverkas du av en sexuell händelse, även om den är mutual, båda gått med på det. Speciellt om du är ung, 16 eller någonting, och ligger med en random kille för att det är kulturellt coolt att ha gjort det. Jag tror tjejer påverkas annorlunda av det än en kille som är lite full och ligger med en tjej.
Det tror jag också. Tänk hur många, vilken stor psykisk ohälsa det är bland unga vuxna, tonåringar, både flickor och pojkar idag. Så var det inte när jag var tonåring.
Right. Vad tror du att det beror på?
Sociala medier.
Det är hetsen att jag vill vara speciell, jag vill vara som du. Och hur också det här med sociala medier är ju bra, dataapparater är bra, allt sånt där är bra. Men man sitter och jämför sig med allt och alla och jag vill se ut som du, och man är inte nöjd med sitt utseende, hela den hetsen om hur man ska se ut. Det är jätteintressant nu med alla unga kvinnor som är som under 20 år som sprutar in saker i ansiktet och munnarna och allting. Och det där kommer ju från en porrkultur. Och där kan man ju förstå att man gör sådana saker. Gör stora pattar, man gör stor mun och alltihop. Det tillhör ju den fantasin. Och i porrvärlden så är det ju kvinnorna som tjänar mer pengar än männen.
Mm. Är det så?
Ja.
Det är den enda jämställda branschen.
Ja, så är det.
Om man nu ska definiera jämställdhet. På...
Och sen de gamla porrstjärnorna, när de är klara, tar de ju bort allting. För då har de ju jobbat klart. Då vill de inte ha de här jättepattarna längre.
Är det sant?
De är trötta på det, ja.
Men jag funderar, det här 68-rörelsen när man vände sig, låt armhåret växa ut, kasta BH:n, hej och hå, gör dig ful, kan man ju säga.
Obekvämt liksom.
Men mycket av den rörelsen, det var ju en protest mot det man definierade som borgerligt. Och att vara anständigt klädd, att vara lite fint klädd och lite så här, det var ju liksom ett borgerligt ideal. Och i det så tänker man att det finns något förtryckande, något maskulint.
More literal, sexually conservative.
Alltså jag skulle vilja hävda följande. Mm. Om man lyssnar på gamla snuskvisor från 20- och 30-talet.
Mm. Som du har gjort.
Ja, det har jag. Okay. Det var Dan Kohn bland annat som har koll på dem.
Vad heter den där svenska artisten?
Johnny Bode.
Yes!
Ja.
Har ni hört Johnny Bode?
Han är fantastisk.
Ja.
Det är så jävla vulgärt.
Ja. Det är jättekul. Det är hur det är kul som helst.
Ja, vad det är.
Johnny Bode, du kommer älska Johnny Bode. Det kommer vara den enda du vill höra på hela.
Det var inte bara Johnny Bode som sysslade med sån här snusk. Det var... Min farsa som är död sedan jättelänge, han var född 1929, så han var rätt gammal när jag blev till, kan tilläggas. Han hade, jag kommer inte ihåg vem tecknaren var, men det var någon slags så vad heter det, sådana här när man trycker teckningar.
Etsningar?
Ja, etsel, någonting sånt. Tror jag det var på väldigt vulgära bilder. Och det här är gammalt, det här pratade, alltså det är 20, 30, 40-tal någonstans i Sverige. Men alltså det var sådana, närmast något Onkel Konkel skulle hitta på, om ni förstår på vilken nivå. Mm. En doktor som glor någon in i röven och pungen hänger, alltså väldigt så här detaljerat. Och de här värda pengar idag, de hade han hur många som helst av. Och det var gamla grejer. Och jag vet, det finns...
är superkuriosa.
Ja, det är det. Mm. Då var det lite fulkultur och det var lite, du vet, höhö. Men eftersom detta fanns, och det här fanns ganska utbrett i samhället, men det var inget man visade utåt, utan det var något man hade hemma. Men det säger mig att folk var ändå ganska frisläppta. Man var inte rädd för att tillverka de här sakerna och ge till varandra. Men utåt så var man lite pryd. Man skyltade inte med allting. Tryckt upp det i folks ansikten, utan man hade en fasad utåt liksom, en
proper, det var ju så, folk var ju såg ju proper.
Och jag tror att det där kan mycket väl komma tillbaka, för nu har man kört så himla långt i den här jag kallar det feminist, jag vet inte, hittar inte ett bättre
ord. Jag vet inte vad man ska kalla det för. Men alla ska visa fittan eller här och där. Liksom.
Ja, det är också mänskonst och allt vad det är.
Orkar man?
Jag tror det finns ett sug efter att folk att klä sig snyggt, att vara i ett sammanhang där man är lite uppklädd och andra, sen är det ju alltid definition vad man tycker är snyggt, med lite proper och sådär.
Men det är det du gör, Camilla, med ditt klädmärke Camilla Thulin. Hur kom du på den idén?
Jag började mitt klädmärke med att göra, när jag gick ut Beckmans. Beckmans var ju rätt proggigt. Men jag ville göra, eftersom jag då klädde mig mest i 50-tal, då ville jag ha riktiga BH-ar. Jag vill inte ha såna mjukis-BH-ar som man får hängpattar i. Det är ju inget för mig. Och då sitter ju bystväcken högt upp. Då måste man ha riktiga BH-ar. Då fick jag gå och handla BH-ar i semiporrbutiker. Röda med svart spets på. Så. Oj, oj, oj. Jag vill ha snygga BH-ar. Jag vill inte ha en hudfärgad. Ska man ha en BH, vill man gärna ha en grön eller en röd eller lila som är snygg. Och då bestämde jag mig att jag ska bli underklädsdesigner. Jag ska bli BH-designer och korsettdesigner.
Mm-hmm. Alla bara,
I smell business.
Den klassiska 50-talslooken, men med modernare material. Ah. Och roligare tyger, typ röd siden med svart spets ovanpå, tycker jag är fint. Eller gult med svart utanpå. Det passar de här väninnorna i de här fina bilarna. Mm. Så då så i alla fall gick jag ut Beckmansskolan och gjorde såna här underkläder. Då träffade jag en korsettdrottning nere i Borås som har gjort de här grejerna på 50-talet.
En korsettdrottning i Borås?
Ja, en riktig korsettdrottning. Berit Rydin. Ja,
mäktigt.
Som har gått på BH College i England.
BH College?
Förstår ni? Skråka. Mm. Nej, och då började jag min korsettkarriär med mitt egna varumärke Camilla Thulin. Med kurviga korsetter. Jag hade en fabrik i Finland, en stor fin BH-fabrik, och mina korsetter, det sålde. Och jag jobbade med några människor och vi ställde ut på det stora Düsseldorf-mässan och då kom Victoria Secret-tanten och ville köpa.
Oj.
Men då ville hon köpa till för billiga priser, så jag tyvärr, det går inte. Jag har inte råd. Jag har inte råd att ge bort saker till dig. Men då sålde jag de här korsetterna till NK överallt, hela Sverige. Och jag sålde till och med till några jättefina butiker i England, de här korsetterna och BH-arna.
Fick du skit för vad du gjorde på något
Nej.
Sätt?
Nej.
Så det var inte kontroversiellt?
Nej, för jag
var, var detta?
För jag, alltså det här är 80-tal. Jag gick ut Beckmans 85 och då kom jag ihåg med min examensgrejen och allt det jag hade gjort. Och då visade jag på Älvsjömässan, då hade jag tryckt knallfärgade, det här var före Madonna, knallfärgade duchesstyger hade jag tryckt med stjärnfall på. Man var väldigt kreativ, stod med ram och tryckte på matsalsbordet hemma. Så jag hade så här knallgult, illrosa, illgrönt och lila. Och så syddes mina plagg på korsettfabriken nere i Borås. Och så hade jag då modeller. Jag hade modeller av alla storlekar med jättepattar, inga pattar alls, såna här rövar och såna här smala midjor och olika hudfärger. Och idag är det ju väldigt viktigt med yta. Jag var före det. Det är väldigt ytligt allting nu. Men skit i det. Och jag fick ingen skit för det, utan man jämförde mig att jag var den nya Marie-Louise Ekman. På den tiden hette hon Marie-Louise de Gär Bergenstråle. En mycket fin konstnärinna. Mm-hmm. Nu heter hon Marie-Louise Ekman. Ni kan studera henne.
Betyder det att det var du som startade den här trenden med olika hudfärger och olika kroppar och sånt?
Jag har varit före med mycket hela tiden. Ja. Men och sen så gjorde jag korsetter och så i alla de här, i och med att då ville den här vänsterrörelsen gillade mig för att jag var så annorlunda, och då blev jag inbjuden till Kulturhuset och var med, och det var då jag och Alexander Bard, vi blev bästa vänner 1985.
Såklart.
Mm, såklart. Och då gjorde jag diskotransvestiten Barbie.
Jaha.
Kommer du ihåg den?
Nej, men det låter väldigt bard.
Ja, prostitution twist, ni är för unga.
Nej, men det här låter väldigt mycket Alexander Bard.
Ja, det är jättebra, ja. Prostitution twist. Och Barbie var en dotter till Marilyn Monroe, och John F. Kennedy var Barbie.
Jaha.
Prostitution vad?
Prostitution twist hette Barbies första och största hit. Så då gjorde vi Barbie, och så tröttnade Alexander på att ha smink och kläder på sig. Alexander är ingen transvestit, en sur gubbe liksom. En skön sur gubbe. Så då kände vi fan, och vi var ute, vi var i Paris och uppträdde för Golgi och Karl Lagerfeld på Palace Gay Tidans. Det här är liksom 86-87. Då slog jag in honom i tyger och satte glitter på honom. Men jag fick inte gå ut i publiken. För jag var inte en homosexuell man, så jag fick stå bakom.
Du blev diskriminerad.
Det tycker jag var ganska bra. Det var ju, vadå? Nej, och sen så tröttnade vi på det där. Vi kan inte hålla på. Då så tänkte vi ska föreställa döda Barbie, men vi ska göra det långsamt. Då tog vi in, då ville vi ha två dansare med. Då tog vi in mina goda vänner Jean-Pierre Barda och Camilla Henemark. Så då fick de bli Katanga och Farouk. Mm-hmm. Två dansare som var klädda i leopard. Så jag kommer, jag gjorde i papier-maché, jag gjorde en sån här lång leopardkuk till Jean-Pierre. Den tyckte han var väldigt rolig och han dansade runt. Så det var kul. Och sen så mer och mer tog vi bort damgrejen från Barbie och sen så gjorde vi Army of Lovers istället.
Omar, det här är liksom svensk kulturflora från, när var Army of Lovers? 90-talet, va?
Ja, alltså, sent 80-tal och 90-tal. Barbie var redan 85.
Du måste se det för att få lite kontext här. Det här är svensk kunskap.
The Crucified.
Omas leende nu.
Det här är så bra.
Bild på tutt på ja, Dominikas tutta.
Så jag hela tiden. Jag målade in tuttarna också så de skulle bli större.
Ja.
Ja.
Du ser, känner du inte igen Barb?
Det där är inte Barb.
Det där är Barb. Där är Barb.
Nej, jag kände inte igen honom.
Här är vi på ett slott i Sturup. Det är min hund.
Fast inte. Nej.
Det är inte.
Det är Dominika Pasynski, hon touchar igen.
Nej, det där var alla Camilla.
Jaha, var det Camilla? Jaha.
Domen kom inte in förrän henne fiskade jag in. Jag fiskade nog in henne. Jag träffade henne på Tyrol när hon var 16 år och stod och slevade upp personalmat i florhatt och lårhöga laxstövlar. För då var jag kostymtekniker på Tingeltangel på Tyrol. En stor show med Povel Ramel, Hasse Alfredsson och Margareta Krok.
Oj, oj, oj.
Då skötte jag den.
Så det var du som upptäckte Dominika?
Ja. Oj, ja.
Oj, oj, oj.
Hon började som korsettmodell hos mig först.
Oj, oj, oj.
Mm.
Wow.
Så allt är mitt fel.
Mm. Var det så Anders Borg upptäckte henne som korsettmodell?
Säkerligen.
Ja, det var nog lite senare.
För det här, när hon började som korsettmodell hos mig, vad kan det ha varit? Det är 80-tal, sent 80-tal.
När jag gick på gymnasiet i Sverige, då har man ju sista terminen så gör man ett, vad heter det, eget projekt eller vad det heter, projektarbete. Och gymnasiet jag gick på, det var ett naturbruksgymnasium. Så vi hade ett eget zoo. Vi hade får.
Vänta lite, gick du naturbruksgymnasium?
Yes, så vi hade ett zoo där med djur, ormar, papegojor och allt möjligt. Och korpar, ravens. Så jag skulle studera något med djur och då skulle jag studera korparnas parningsbeteende. Så jag satt där varje dag i juli, så här 7 på morgonen, satt jag med ett anteckningsblock och antecknade.
Vänta, vad skulle du anteckna?
Vad de gör.
Vad skulle de kunna göra?
Ja, men ligga med varandra och hur de raggar.
Hur de burrar upp sig
och
har sig.
Och min lärare, han kom alltid med sin sån här djurskötar-outfit, ni vet, sån här grön urtvättad outfit, en ring jag örat, väldigt charmig, alltid lite solbränd, körde en skitrutten rostig bil till skolan varje dag och han var där hela tiden och var skitpassionerad och så här bla bla. Och det var då jag började hålla på med musik och jag fick ett kontrakt och så hade jag berättat det för Ove. Jag bara, känner du någon som kan hjälpa mig med det här? Jag vet inte vad man ska göra. Ja, men jag har lite erfarenhet i musikbranschen, så jag bara, hur då? Han bara, nej, men jag har designat alla kläder till ABBA. Så,
Ove!
Exakt.
Sandström.
Yes. Mm. Så det är Abbas kläddesigner som jobbar som gymnasielärare i Spånga och kör en rostig bil och är miljonär, I guess.
Makalös människa. Ja. Hur var skolan?
Skolan var fantastisk.
Eller hur? Ja. Jag kommer ihåg, jag var på någon mässa någonstans och ställde den där skolan ut och jag gick fram och pratade lite med honom och jag kände, man har ju älskat att gå i en sån skola med alla djuren och det.
Känner du honom, Ove?
Nej, alltså bekant. Hej. Ja. Ser jag honom vill jag ju säga hej till honom. Det är ju en fantastisk människa.
Jag visste inte att du seglade.
Ja, men jag har varit segelfröken och sånt.
Är det sant?
Ja.
Vad är segelfröken för något?
När man lär småbarn att segla.
Men
sedan dess du har varit i Turkiet typ varje år eller någonting.
Men varför just Turkiet?
Alltså, vi har inte haft ett inbrott i vårt hus och ingenting. Det, man kan känna sig ganska safe där. Hade vi köpt ett hus i, på Rivieran, då måste man ha stängsel runt omkring och man får mer för pengarna i Turkiet också. Mm. Och turken är extremt vänlig och trevlig.
Gör du dig mer säker i Bodrum än i Stockholm?
Ja.
Jaha,
är det sant?
Lätt, ja.
Det här kommer du få skit för. Mm. För Hanif, jag var i Dubai.
Ja, exakt.
Och så skrev vi något inlägg om att det var väldigt tryggt i Dubai. Man kunde bara lämna sina grejer på stranden och gå och bada. Ingen låste sina bilar. Oj, vilken skitstorm vi fick.
Mm. Det var ju för att det inte fanns några mänskliga rättigheter.
Ja, hur vågar ni säga att det är tryggt där? För det,
ja, de... ja, då kommer det, ja. Så nu bor vi ju i Bodrum och det är väl det mest sekulära i hela Turkiet.
Men förutom politiken som har förändrats, har du märkt att samhället har också förändrats i Turkiet?
Jag tror om man är i de stora städerna och runt om så tror jag att det har förändrats. Men i Bodrum har det inte förändrats så himla mycket, för det är ju sekulärt. Dit skickar man ju folk som man inte vill ha.
Jag såg en dokumentär på Netflix om katter. Och vet ni vilken stad i världen som är... Som...
Men jag måste pausa här.
Okej.
Okay. Vi har bett dig flera gånger att titta på How to Change Your Mind.
Och kolla på en jävla kattdokumentär.
Dokumentär på Netflix istället.
Därför att...
Det är jättebra att du tittar på det. Det vill jag också titta på.
Okay. Är det, den här det är Ida som bestämmer.
Ja, det är Ida som
vill säga. Mycket bra. Ida är en mycket fin kvinna.
Ja, hon älskar katter.
Är den här Inside the Mind of a Cat? Eller?
Ja, exakt.
Är det den?
Okay. Och de hade med Istanbul. Det är typ världens mest kattvänliga stad. De har till och med lagar för hur fin man ska mot katter. Och de här katterna, de bor ju inte hos människor, de bor i staden. Mm. Så de bara hänger omkring. Och så...
Därför det var fett mycket kattungar som sprang runt på gatorna i Istanbul. Ja, så är det.
Som jag menar, i våran by, alltså Bodrum kommun, de har alltså ute på gator har de små katt- och hundkar med vatten som fylls på.
Automatiskt?
Ja, och sen så samlar de in lite då och då alla tikar, hundtikar, och chippar dem med öronen så de har kontroll. Så du ser inte en mager hund som springer runt, och alla hundar är jättetjocka och jättestora. Och katter får mat överallt. Så, och i min by så är det kanske 7 veterinärer.
Men turkarna spräcker ju myten om att man i Mellanöstern är taskiga mot hundar och katter.
Ja, jag har inte sett några turkar som är taskiga mot hundar och katter. Snarare att de matar och ser till och så. Och till och med nu börjar man se turkar gå med hund i koppel också.
Ja, fint.
Nej, och jag menar, eftersom i min lilla by finns det 7 veterinärer. De skulle ju inte vara där om de inte behövdes. Och så finns det 24/7 djursjukhus i Bodrum som är öppet jämt.
Jävla.
Så under corona, när en av våra katter höll på att dö, då fick man ju inte åka bil på söndagar. Men då hade vi, man fick åka till veterinären och till sjukhuset. Då hade vi blivit stoppade av polisen. Varför är ni ute och åker? Vi har en katt som är sjuk. Varsågoda, åk. Mm-hmm.
Vart kommer den myten ifrån att mellanöstrare hatar djur?
Men det är
Det ligger
nej, det är det inte.
Det är ju djur är ju smutsiga.
Det är en missuppfattning.
Alltså, hundar och grisar.
Nej, men Ashkan, hundar. Vad menar de egentligen när de skriver så?
kan jag säga någonting? Jag som kommer från Mellanöstern.
Nej, det är bara du som kommer från Mellanöstern. Jag har inget med Mellanöstern att göra.
Alla är från Mellanöstern. Camilla bor i Mellanöstern.
Nej, jag är inte född här.
När kom du till Sverige?
När jag var 9 år.
Jag var 11. Fast jag är inte från Mellanöstern, jag är från Asien.
Ja. Mm.
Men i Iran är det ju så att där kan man få böter om man har, vad heter det, går med hundar.
Va?
Ja. Nej. Det är bara vissa finare områden i Teheran som man har.
Nej, det är inte så längre. Det är jättemånga som har hund och katt där. Det finns massa djurhem, volontärarbetare som tar hand om djur.
Ja, men det har ju vi hos oss också. Ja.
I många länder i Mellanöstern det är lite... Ser man, på grund av islam, lite när det gäller hundar, inte katter, så hundar inom islam är lite smutsiga. Men det betyder inte att man ska vara brutal eller någonting mot hundar. Men det var till exempel, de flesta tycker inte att hundar ska vara hemma.
Mm-hmm. Det är sant.
Ja.
Det är bruksdjur mer, eller hur?
Ja, exakt. Mm. Men det gäller katt, men grejen är, när det gäller husdjur generellt, det är många länder i Mellanöstern förutom nu Saudiarabien och sånt som har varit fattiga. Så då man vill mata sina barn, har inte råd med att mata djur.
Camilla, jag vet att du egentligen, men du har sagt att du är väldigt teknisk av det, att du hade kunnat tänka dig att jobba som kirurg eller veterinär.
Alltså det jag är nu, det bara blev. Men jag var för lat att gå natur eller teknisk. Och då vill man ju, jag skulle gärna vilja bli kirurg eller veterinär, men nu var jag för lat för det. Jag blev något annat istället.
Ja, för du hade väldigt bra betyg i skolan i kemi och matematik.
Ja, jag hade det. Jag hade bra betyg när jag gick ut till högstadiet. Och sen på gymnasiet, då sjönk mina betyg till typ 3 och 1. För då var jag mest, jag jobbade på helgerna och så var jag på Alexandra och Café Opera och Tjolos jämt. Så att jag hade liksom inte tid, jag hade annat för mig.
Mm.
Så var det.
Hur var festkulturen i Stockholm och Sverige på den tiden?
Jo, men det var ju kul när man var liten. När man var yngst överallt så är det jätteroligt.
För det måste väl vara på 80-talet någon gång? När du började gå ut och festa och så här ut på
Café Opera. Jag började ju festa tidigare, mycket tidigare. 76 kanske.
Hur gammal var du? Du var född 61, 76. Du var 17 år. Nej.
Tidigare, jag var ju ute. Man var ju ute på disco. Jag har ju brorsor också, så jag var ofta ute med min brorsa som är 6 år äldre än jag.
Men fanns det ett nattliv i Sverige då? För jag har minnen från 80-talet.
Ja.
Det var väldigt mörkt. Mm. Allt var stängt hela tiden. Och det var mest tystnad.
Alltså, mina du var ju liten tystnad. Då. Hur gammal var du då, Arsken?
Ja, jag blev 5 år gammal.
Kanske du hade bedtime typ klockan 8.
Okej, okay, fair enough. Men även 90-talet, allting var bara så weird. Man tittade på tv och såg hur det såg ut i USA.
Mm.
Och sen gick man ut till Stockholm. Så här, vadå? Klockan var 10 på kvällen. Och det var ändå, det hände ingenting.
Men är det inte samma sak fortfarande?
Nej, det fanns ju mer nattklubbar då. Nattklubbar, Alexandras hade du ju. Du hade ju After Dark, Café Opera, du hade Vickan, du hade alla möjliga sådana ställen. Mycket, liksom mindre ställen, nu är det ju så mycket överallt.
Mm.
Okej, okay, så folk kunde festa i Sverige?
Ja, då var det ju öppet sent, liksom till 4
på natten. För något år sedan så var, ni vet, Douglas Murray var i Sverige och så hade han en föreläsning på Stockholms universitet. Och efteråt så Paulina Neuding var där också. Och de kände varandra. Det var hon som hade bjudit hit honom. Så då blev vi ett gäng. Och klockan var typ 22 någonting. Och han var jättehungrig. Så jag ville äta någonting. Och jag bara...
Fan, vad pinsamt.
Jag vet. Så vi gick runt i centrala Stockholm.
Det är det jag menar.
Det slutade med att vi hamnade i Sturehov.
Det är den enda som serverades.
Det var det enda som fanns. Mm. Och jag var så här, alltså det var jättepinsamt när vi gick omkring på fucking Östermalm. Mm. Och allt var, det enda som fanns var ju McDonald's. Du vet, McDonald's liksom. Så som tur var Sturehov var öppet.
Ja, de serverade ju till 1:30 tror jag nästan.
Ja, och jag kommer ihåg att han var så här, are we sure we're in Stockholm?
Yeah. Just the capital. Just the best you can do.
Mm. Nej, men så är det. Men så är det ju. Köken stänger 22. Kan det vara så? Och ibland 21.
Ja, det värsta är att de stänger 22. Mm. Men om du beställer mat 21, de bara, vi stänger om en halvtimme.
Mm.
Så vi har stängt nu. Men ni stänger ju om 22, så varför är det stängt nu? Ja, men vi förbereder stängningen nu.
Okay.
Det är som att folk vill inte tjäna pengar.
Men enligt alkohollagen så ska du erbjuda matservering om du säljer alkohol. Mm.
Är det så?
Ja.
Mm. Du måste ha någon sorts macka eller någonting.
Vad är det för praxis de har kommit på då? Är det typ att om de serverar chips så är
Nej, det ska vara varm mat.
Det ska inte vara stekbord eller någonting.
Ja, det får inte bara vara någon sån här jordnötter eller någonting, utan det ska vara mat. Ordentlig mat. Men står du där på Stureplan och säger dig att ja, men du enligt alkohollagen så måste du och börja så, då kommer de förgifta din mat om du väl får den. Så att man vågar ju aldrig påtala det heller.
Det känns så konstigt när man kollar på så amerikanska filmer eller serier och så säger de, ska vi gå ut och äta middag? Klockan är så 22, 23. Det är någon dejt. Så går de och äter en sen middag.
Men vi har ju inte den kulturen här. Nej. I bananlandet. Vi har inte den. Men det bör ju dyka upp lite sånt. Men så är väl de här lagarna också. Hur man får servera och inte servera, och vill folk jobba så länge.
Plus att det är sjukt dyrt att äta ute här jämfört med att ta Spanien.
Ja, nu har det blivit ännu dyrare. Ja. Nu är det riktigt dyrt.
Ja, det är det.
Hur ska det gå?
Jag betalade 165 spänn för en lunch häromdagen. Det var en ram. Ja.
Men du ska bo på landet.
Jag vet, jag vill inte äta mat på landet.
Den är mycket bättre. Nyskjuten sen i morse. Potatisarna plockade man upp för några timmar sen.
Men det är väl inte där de serverar på restaurangerna på landet.
Då ska, du ju bo på en gård. Då ska du ju ha ett
hus. Vet du vad,
du har ju handlare runt också.
Nej, jag bodde i Kristianstad. Jag var så bortskämd med mat.
Det är ju en kornbod där.
Ja, men vi har en restaurang nedan. För jag hade en sån här vindsvåning på 80 kvadrat eller vad den var. Mm. 24 bast, jag levde som en kung. Nedanför var en restaurang, Barbecue. Alltså Kristianstad är ju en jätteliten stad. Men vi har flest restauranger listade i White Guide per capita i Sverige, tror jag, i Kristianstad.
Det är bra.
Jag tror det. Och den var, White Guide är som en sämre kopia av Guide Michelin. Så var det en restaurang, Barbecue heter den. Alltså man har lekt med barbecue. Mm-hmm. Ja. Och jag har jätteschysst mat, men jag ser liksom traktorjäveln kommer på morgonen med, och så stannar han till utanför restaurangen och så slänger han av en påse med lök och lite potatis. Det har han dratt upp 2 timmar tidigare på åkern. Det var så de levererade. Det finns en annan restaurang, Kippers källare. De gör ju bara, menyn ändras ju med årstiderna. Men det också där, det är så här lokalproducerat. Den här moroten drogs upp för 7 timmar sedan i backen. Och liksom helt. Sen kommer man till Stockholm och ska käka någonting. Och så är man på en jättedyr restaurang. Men vad fan är det här? Alltså då fattar man hur bortskämd man var där nere. Och det var billigt med.
Har du käkat på restaurang i Stockholm någon gång, Chang?
Ja, jag har varit på AG en gång med ni vet vem. Jag var inte så
vi var ju där.
Ja, just det.
Jag var ju inte så där superimponerad. Visst schysst, okej, okay, men
det var ju schysst käk vi fick.
Ja, men alltså åk ner till Kristianstad på de här små hålen.
Men åk tillbaka till Kristianstad då, så.
Ja, jag fanns
i Skåne. Har ju mycket fina restauranger överallt där. Det händer ju saker i varenda jävla buske där eller på varenda åker,
ja, men får man säga. Det är en väldans skillnad på maten, den är helt färsk, alltså råvarorna.
Ja.
Det gör en jätteskillnad, men man i Stockholm är det inte lika lätt att ha, alltså om du inte ska gå väldigt lite dyr prisklass.
Men om vi byter ämne lite. Camilla, första gången vi träffades.
Är du för cannabis legalisering?
Första gången vi träffades var...
Okej. Du har lyssnat så här långt. På sista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, min vän, lyssna på mig nu. Du har inte betalat biljet på klubb Gista Måltid. Dome har blate grabarna dom behover pengar. Flis. Lax. Stolar. Dirabilar. Lix hotel. Du vet. Domoste du betala om du skaris namer. Du forman gaflera avsnit också. Pakieter bjudande, helt enkelt. Les i beskrivning for avsnit, dar de finns information for ad bli medlem po klubb Gista Måltid. Det kostar som en mycket liten kafé latte ute på torget. Per månad. Let som en plet. Tak, min vän.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.